Sidan 181. Radioaktiva atomer. En del grundämnen har atomkärnor som inte är stabila utan faller sönder av sig själva samtidigt som de sänder ut strålning. Sådana ämnen kallas radioaktiva och strålningen kallas radioaktiv. Det finns tre typer av radioaktiv strålning: alfastrålning, betastrålning och gammastrålning. De betecknas efter de grekiska bokstäverna alfa, beta och gamma. Alfastrålningen utgörs av heliumkärnor, betastrålningen av elektroner, medan gammastrålningen är elektromagnetisk strålning, det vill säga samma sorts strålning som ljuset består av. Grundämnen efter uran i det periodiska systemet, det vill säga ämnen med högre atomnummer än 92, förekommer inte i naturen. De har bildats vid kärnreaktioner i kärnkraftverk eller framställts vid olika forskningslaboratorier. Gemensamt för dessa ämnen är att de alla är radioaktiva. Det finns också grundämnen i naturen, till exempel radium och radon, som är radioaktiva. Många andra, som kalium och kol, har radioaktiva isotoper. En liten mängd strålning finns alltid runt omkring oss och kommer från sådana radioaktiva isotoper eller från rymden, så kallad kosmisk strålning. Vid atombombsprängningar, kärnkraftsolyckor och dålig förvaring av radioaktiva ämnen inom krigsindustrin ökar strålningsmängden och kan då skada människor och andra levande varelser. Människan kan också dra nytta av strålningen. Vid åldersbestämning av gamla föremål utnyttjar man en kolisotop med masstalet 14. Isotopen skrivs C14 och utläses kol14. Inom sjukvården använder man olika radioaktiva isotoper, bland annat vid behandling av cancer. Bildtext. Genom att behandla cancertumörer med gammastrålning kan man döda cancercellerna eftersom de är mycket känsligare för bestrålning än friska celler. Som strålkälla används den radioaktiva koboltisotopen CO60 i en apparat som kallas koboltkanon. Sidan 182. Åldersbestämning med isotopen kol-14. Vissa radioaktiva isotoper sönderfaller snabbt medan andra sönderfaller långsamt. Den tid det tar för halva mängden av en radioaktiv isotop att sönderfalla kallas halveringstid. För kolisotopen kol-14 är halveringstiden 5730 år. För uranisotopen U-238 4,5 miljoner år och för uranisotopen U-236 endast 0,5 sekunder. Alla organismer, både växter och djur, sänder ut en svag radioaktiv strålning. Detta beror på att 0,02% av alla kolatomer består av den radioaktiva isotopen kol-14 som sänder ut betastrålning. Så länge organismen lever är strålningen hela tiden densamma. När organismen dör tas inga nya kolatomer upp och strålningen börjar avta. Undersöker man nu åldern på till exempel en gammal trästock och finner att strålningen bara är hälften jämfört med ett levande träd, kan man dra slutsatsen att trästocken är 5730 år eftersom detta är halveringstiden för kol-14. Övre bildtext, tabell. Sönderfall av kol-14. Idag 100%. Om 5730 år 50%, om 11460 år 25%, om 17190 år 12,5%. Nedre bildtext. År 1991 gjordes ett sensationellt fynd av en gammal människokropp i Alperna på gränsen mellan Österrike och Italien. Kroppen låg inbäddad i is och var välbevarad. Med kol-14-metoden kunde fyndets ålder bestämmas. Ismannen, eller Ötzi som han senare kallades, levde för 5300 år sedan. Sidan 183. Utblick. Upptäckten av radioaktiv strålning. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hände mycket inom strålningens område. Den tyske fysikern Wilhelm Röntgen upptäckte 1895 den för sjukvården så viktiga röntgenstrålningen. Året därpå upptäckte den franske fysikern Henri Becquerel av en slump att ett uranhaltigt mineral som kallas pechblende kunde svärta en fotografisk plåt. Han drog slutsatsen att mineralet sände ut någon typ av strålning. I Paris fortsatte makarna Marie och Pierre Curie utforskningen av den strålning som Becquerel upptäckt. De lyckades år 1898 att framställa ett nytt grundämne ur pechblende som också sände ut strålning. Ämnet fick namnet polonium efter Maries hemland Polen. Den strålning som upptäckts fick namnet radioaktiv strålning. Man lyckades också visa att den bestod av alfa, beta och gamma strålning. Marie Curie forskade vidare och lyckades bland annat att ur ett ton pechblende framställa 0,1 gram av ännu ett nytt grundämne som fick namnet radium. Få forskare har lyckats få Nobelpriset mer än en gång. År 1903 fick Marie Curie dela Nobelpriset i fysik med sin man Pierre och Henri Becquerel för upptäckten av radioaktiv strålning. År 1911 fick Marie ensam priset i kemi för sin upptäckt av grundämnet radium. Hon var också den första kvinnan som blev erkänd för sina forskarinsatser. Marie Curie fortsatte sin forskning om radioaktiv strålning fram till 1934 då hon dog av den strålning hon under 35 års experimenterande blivit utsatt för. Nedre vänster bildtext. Röntgenbild av en människas axelparti. Röntgenstrålningen tränger igenom kroppens mjuka delar men stoppas av de hårda skelettbenen. Nedre höger bildtext. Marie Curie 1867-1934 anses av många som en av världens mest framgångsrika forskare. Sidan 184. Kärnklyvning eller fission? Efter radioaktivitetens upptäckt var forskningen inriktad på att försöka framställa grundämnen som var tyngre än uran. År 1938 bestrålade den tyske kemisten Otto Hahn uranatomer med neutroner. Han ville undersöka om atomkärnan hos uran kunde fånga in neutroner och på så sätt omvandlas till ett tyngre grundämne. Resultatet blev överraskande. Istället för ett tyngre grundämne fick Hahn fram de två lättare grundämnena barium och krypton samtidigt som det frigördes neutroner. Senare kom han fram till att neutronerna i sin tur kunde starta nya kärnklyvningar, fission, hos andra uranatomer och få till stånd en kedjereaktion vid vilken det frigjordes stora mängder energi. Ingen kunde förmodligen föreställa sig att dessa upptäckter skulle leda fram till atombomber och andra förstörelsevapen med kärnladdningar. I våra kärnkraftverk sker samma typ av kärnklyvning men under kontrollerade former. Övre bildtext. När urankärnan träffas av en neutron faller den sönder i två mindre atomkärnor. Samtidigt sänds nya neutroner ut som klyver andra atomkärnor. Vid kärnklyvningen frigörs stora mängder energi. Neutron. Fusion. Energi som produceras genom klyvning av tunga atomkärnor kallas fission. Men energi kan också produceras genom att lätta atomkärnor slås samman, vilket kallas fusion. Denna typ av reaktion sker på solen och när vätebomber exploderar. Vid fusionen får de båda väteisotoperna deuterium, tungt väte, och tritium, extra tungt väte, kollidera med hög hastighet. Vid kollisionen som sker vid en temperatur av 100 miljoner grader bildas heliumkärnor samtidigt med stora mängder energi. Ännu återstår mycket forskning innan man kan bygga säkra fusionsreaktorer som förser oss med energi, men om man lyckas kommer vår framtida energiförsörjning att vara tryggad. Nedre bildtext. När atomkärnor från deuterium och tritium får kollidera i hög hastighet bildas en heliumatomkärna och en fri neutron samtidigt som det bildas enorma mängder energi. Vätekärna deuterium, vätekärna tritium, heliumkärna i mellanstadium, heliumkärna, frigjord energi, fri neutron. Sidan 185. Periodiska systemet. I det periodiska systemet är grundämnena ordnade efter stigande atomnummer. Med ett grundämnes atomnummer menar man hur många protoner det finns i atomkärnan. En vågrät rad kallas en period och består av ämnen med samma antal elektronskal. Ämnen som står i samma lodräta rad bildar en grupp och har samma antal elektroner i sitt yttersta elektronskal. Vid kemiska reaktioner är det endast elektronerna i det yttersta skalet som är verksamma och dessa elektroner kallas valenselektroner. Ämnen i samma grupp har likartade egenskaper därför att de har samma antal valenselektroner. De bildar en grundämnesfamilj. Enda undantaget är väte som har andra egenskaper än övriga ämnen i gruppen. Övre bildtext. Elektronfördelningen för några av de första grundämnena i periodiska systemet. Nedre bildtext. Detta är ett förenklat periodiskt system där endast grundämnena i de åtta huvudgrupperna finns med. I ett fullständigt schema i slutet av boken finns också undergrupperna med. Sidan 186. Mendelejev och det periodiska systemet. I mitten av 1800-talet upptäcktes många nya grundämnen. Kemister och fysiker försökte finna ut ett system efter vilket man kunde placera de olika grundämnena. År 1869 gav den ryske kemisten Mendelejev ut en förteckning över de grundämnen som då var kända. Ämnena ordnades efter hur mycket deras atomer vägde och i grupper efter sina egenskaper. I Mendelejevs system blev då vissa platser tomma för de grundämnen som ännu inte var upptäckta. Genom att förutsäga egenskaperna för dessa ämnen fick man god hjälp när man skulle söka efter dem. Ungefär samtidigt med Mendelejev gav den tyske kemisten Meyer ut ett liknande system. Båda ordnade ämnena efter hur mycket deras atomer vägde. Först när man kände till mer om atomens uppbyggnad ordnades ämnena efter hur många protoner deras atomkärnor innehöll. Mendelejevs system stämde dock så bra att endast några få ändringar behövde göras. Det blev grunden för det moderna periodiska systemet. Metaller och icke-metaller. Ungefär 80 av grundämnena är metaller. De står till vänster i det periodiska systemet. Icke-metallerna är placerade till höger. Några grundämnen mellan metaller och icke-metaller, som kisel och germanium, har både metalliska och icke-metalliska egenskaper. De kallas halvmetaller och används vid tillverkning av elektroniska komponenter. Övre bildtext. Über die Beziehungen der Eigenschaften zu den Atomgewichten der Elemente. Von D. Mendelejev. Mittenbildtext. Dmitri Mendelejev 1834-1907. Nedre vänster bildtext. Metaller, icke-metaller, halvmetaller. Nedre höger bildtext. Kisel är ett av de viktigaste ämnena inom elektroniken. Bilden visar chipset på ett kontokort där miljontals transistorer ryms på en platta av kisel. Sidan 187. Några grundämnesfamiljer. Alkalimetaller. I grupp 1 finns förutom väte ett antal mjuka och mycket oädla metaller med likartade egenskaper. De har alla en valenselektron. Alkalimetallerna reagerar alla mycket häftigt med vatten, varvid det bildas vätgas och en frätande basisk lösning. Ett annat ord för basisk är alkalisk och metallerna i gruppen kallas därför alkalimetaller. I naturen finns alkalimetallerna endast tillsammans med andra grundämnen i kemiska föreningar. De vanligaste metallerna är litium, Li, natrium, Na och kalium, K. Metallerna reagerar lätt med luftens syre och måste därför förvaras i någon vätska som till exempel fotogen för att inte komma i kontakt med luftens syre. Övre vänster bildtext. Litium används bland annat i knappcellsbatterier. Övre höger bildtext, grupp 1. Nedre bildtext. Lampor med gult ljus innehåller natrium. Sidan 188. Halogener. Ämnena i grupp 7 består av icke-metaller som har 7 valenselektroner. De reagerar lätt med andra ämnen och bildar föreningar som kallas salter. Ämnena i gruppen kallas därför halogener som betyder saltbildare. Halogenerna består av två atomiga molekyler och de vanligaste är fluor, F2, klor, Cl2 och jod, I2. Föreningar som innehåller fluor kallas fluorider, som innehåller klor kallas klorider och som innehåller jod kallas jodider. Ädelgaser. I grupp 8 finner vi familjen ädelgaser. De utmärks av att de är uppbyggda av atomer vars yttersta elektronskal är fullt, 2 eller 8 elektroner. När atomer från andra grundämnen slår sig samman och bildar kemiska föreningar strävar de alltid efter att likna ädelgaserna i sin uppbyggnad, det vill säga att få sina yttersta elektronskal fulla. Man säger att de vill uppnå ädelgasstruktur. Ädelgaserna reagerar därför inte gärna med andra grundämnen. Gaser är i regel uppbyggda av tvåatomiga molekyler medan ädelgaserna är uppbyggda av enstaka atomer. Övre bildtext, grupp 7. Mitten, vänster mittenbildtext. I simbassänger och vattenverk används klorgas eller klorföreningar som bakteriedödande medel. Höger mittenbildtext. Moderna luftskepp är fyllda med ädelgasen helium. Nedre bildtext, grupp 8. Sidan 189. Utblick. Vet du att endast två av grundämnena är flytande vid rumstemperatur, nämligen kvicksilver och brom? Arsenik är omtalat och omskrivet i många deckarromaner som ett av de vanligaste gifterna. Det är emellertid inte grundämnet arsenik som används som gift, utan den vita arsenikoxiden, As2O3. Både kung Erik den 14 och kejsar Napoleon lär ha förgiftats med sådan arsenikoxid. Wolfram kallas i många länder för tungsten. Det upptäcktes första gången år 1791 av den svenska kemisten Wilhelm Scheele som kallat ämnet tung sten. Holmium är uppkallat efter Stockholm som heter så på latin. Hafnium är uppkallat efter Köpenhamn som heter så på latin. Radon är den tyngsta av alla gaser som finns. Den är mer än 100 gånger så tung som väte som är lättast av alla gaser. Totalt finns det inte mer än 20 liter radon på hela jorden. Det tyngsta grundämnet är metallen osmium som är nästan 3 gånger så tung som järn. Osmium har densiteten 22,8 gram per kubikcentimeter. Metallen tallium och dess föreningar är giftiga och användes för som råttgift. 1 gram räcker för att döda en människa. Bildtext. En del av UV-strålningen är skadlig och kan orsaka hudcancer. I moderna solarielampor ingår talliumföreningar som omvandlar farlig UVB-strålning till mindre skadlig UVA-strålning. Läs mer om UV-strålning på sidan 201. Sidan 190. Astat är det mest sällsynta av alla naturligt förekommande grundämnen. Det finns endast några tiondels gram på hela jorden. 1997 lyckades man bestämma egenskaper för grundämnet seaborgium genom att studera endast 14 atomer som man tillverkat av ämnet. Ytterby i Uppland är den plats där man upptäckt flest grundämnen. Ur ett mineral som fått namnet gadolinit har man framställt grundämnena yttrium, ytterbium, erbium, holmium och skandium. Gallium är en metall som används i elektronikindustrin. Om du håller metallen i handen smälter den eftersom smältpunkten är 30 grader Celsius. Glasen på dyrbara solglasögon ofta har ett tunt lager av metallen iridium. Atomur som endast går fel på kanske en sekund på 100 år styrs av metallen cesium eller rubidium.